Det här är vårt tema för sommarläget. Den sång som ni också hörde nyligen. Som gjort en längtan till bäckens vatten längtar jag efter dig, och Gud. En medfödd längtan som Gud har lagt ner oss alla. Att vi längtar till någonting. Gjort en längtan till bäckens vatten för att dricka. På något sätt finns det en längtan i alla människor som Gud har planterat där, tror jag. Och vi letar, människor letar, ut över hela vår värld på olika sätt. Och man vet inte riktigt vad man söker. Men vi som har funnit Jesus, vi har funnit det levande vattnet. Det vatten som hjorten längtar efter och det som vi längtar efter, nämligen Gud själv. Och där ska vi, pratade vi en hel del på sommarläget, och jag ska komma tillbaka till det även idag. Därför att vi tror att Gud har skapat oss. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Gud har skapat allt liv. Människan kan skapa mycket. Vi kan göra fantastiska uppfinningar. Vi har gjort det genom årtusenden. Har vi kommit på saker. Uppfunnit fantastiska saker. Som har revolutionerat världen på olika sätt. Men människan kan aldrig skapa liv. Det kan bara Gud. Och varje liv är en gåva från Gud. Jag börjar prata om det, att en del nämner att man skaffar barn. Det gör man inte. Man skaffar inte barn på samma sätt som man går och köper en liten mjölk på Ica eller vilken ny affär man gör. Utan man får barn som en gåva från Gud. Allt liv är en gåva från Gud. Ni som är föräldrar, ni vet den där fantastiska guldklimpen som man får och som man är tacksam för, och som man inte förstår det där miraklet att det finns ett liv som kan skapas. Men vi är alla Guds skapelse. Vi har alla fått ett liv. Ingen av oss bestämde att vi skulle leva. Eller hur? Oavsett hur mycket fri vilja vi än har, så har vi inte bestämt att du och jag skulle leva. Utan det har Gud gjort. Han bestämde att du skulle få finnas. Gud skapar liv, och varje liv är en gåva ifrån Gud. Gud skapar liv hela tiden. Fortfarande. Vi läser i första Mosebok där Gud skapar himmel och jord. Men Gud skapar liv fortfarande. Allt liv är från Gud, inte från människan. Och det där livet, att vara tacksam till livet. Den här, i nya översättningen Bibel 2000, så står det inte så här, men i Bibel 1917 så står det ett fantastiskt uttryck över att tacksamheten över livet. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Det är så vackert skrivet, bara det. Tänk på att vara tacksam för att vi har fått ett liv. Jag önskar att du är tacksam för det liv som du har fått. Det kan se lite besvärligt ut i alla fall, men vi fortfarande så lever vi ju. Eller hur? Alla här inne lever. Vi har ett liv, vi får vara tacksamma för det oavsett hur det ser ut. Men tänk att vi, Gud, för att han har skapat så övermåttan underbart. En gåva som vi har att förvalta. Ett liv som vi har fått, du och jag, på olika sätt. Jag tycker den där formuleringen, som det inte står i Bibeln 1917, om man har en äldre bibel så står det så där. Men allt liv har är behov av något, nämligen vatten. I öknen, om man är där, om man är, jag vet inte många av er som har varit i en öken, jag har varit i en öken, jättevarmt, jag beskrev det, hur det var i nordöstra Sudan, i östra delen av Sahara, där det är extremt varmt, det regnar 5 mm max på året. Det var någonstans mellan 45-50 grader. Hur torrt som helst, extremt jobbigt. Och då är man, alltså vatten behöver man för att överleva. Allt liv behöver vatten. Och det där handlar också om det levande vattnet. Därför att många av oss kan uppleva att det där inom oss, den där energin, kraften, ibland slår i botten. De flesta av er har en mobiltelefon, ni vet om den där nere där, batteriet med röster, det är ingen höjdare. Många, nej men nu igen. Men det var ju alldeles nytt fulladdat och sen är det där. Men det kan ju upplevas också i livet, att livet helt plötsligt bara, nej jag orkar inte mer. Eller så är mätaren i botten och man känner sig att man knappt tar sig upp. Livet är jobbigt emellanåt. Även som barn kan jag säga. En del av de samtal som vi har haft under veckan skulle jag önska att jag inte behövde ha, kan jag säga. Därför att det är alldeles för många barn som har det jobbigt i unga år. Klart mycket jobbigare när jag var i samma ålder. Klart jobbigare än det var för 10 år sedan. Att sitta med unga tjejer som, ja, de har börjat skolan men det är knappt. Och däröver, som har det väldigt, väldigt jobbigt redan. Den där energin, den där kraften, det är tomt redan då. Men jag tror att många av er vuxna också kan känna igen er att ibland så orkar man inte. Det kan vara omständigheter, det kan vara precis vad som helst som gör att energinivån är låg. Botten. Man orkar liksom inte mer. Det finns ingenting som fyller på. Varningslamporna lyser och blinkar. David, han kände det. Och han sa, innan jag kom till Gud, så sa han så här i psalm 32. Så länge jag teg, tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg jag din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Det är så vi kan känna. Vi som har upplevt en svensk sommar, konstig svensk sommar, därför att det har inte regnat. Nu har det gjort det de sista veckorna. Men innan dess, jättevarmt. Jättelänge. Ja, men så är det bara ibland. Det är torka. Och det där kan man känna också i livet, att det bara blir öken inombords. Helt livlöst. Torrt. Inget som växer och gror, inget som växer och bär frukt. Utan livet känns jobbigt. Men sånt är ju livet också. Det är inte bara glädje hela tiden, även fast man vandrar tillsammans med Jesus. Det är jobbigt ibland. Det händer omständigheter runt omkring som vi inte har koll på. Och livet känns sådär jobbigt. Det kan vara allt möjligt, från skolan till arbetet till familjen till relationer. Ja, men ni vet allt det där. I psalm 63 och vers 2 så uttrycker sig David: Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. Som ett kargt och uttorkat land. Ni har ju sett markerna runt omkring som har gjort att ni inte har fått gjort det ni önskar mest på sommaren, nämligen grilla. Det har ju varit så torrt. Och ni åkt omkring och tittar på gärden och åkrarna, så växer det inte så bra. Det har varit torrt. Och marken, nästan man hör marken, skogen, allting ropar efter regn. Så mycket längtar David efter Gud. Min själ, min kropp, allting längtar efter att få den där livet. Den där, allt det där som känns. Man känner sig som ett torrt och uttorkat land utan vätska, någonting. Jag vet inte om du upplevt det, men jag möter människor. Jag har upplevt det. Man känner en sån längtan efter att få möta Gud på olika sätt. När vi har läst den där psalm 42, så ibland ungdomarna som jag har gjort den här veckan, så är det en psalm som är ganska jobbig. Vi hade det i tisdags, tror jag, jag kommer inte ihåg dagarna riktigt. Det vi hade omkring hur att tårar har blivit min föda dagen lång. I vers 4 där, säger ni, psalm 42, 4. Därför hela psalmen handlar om att livet är jobbigt. En del säger att det är en klagosalm. Andra säger att det är en längtan efter Gud, den bedrövades längtan efter Gud. Andra säger att det är själens längtan efter Gud. Och en del säger att det är en vishetssalm. Oavsett vad man kallar den så möter man, läser hela psalm 42, vi ska inte göra det, men gör det gärna när ni kommer hem. Så ser man där en kamp över att livet är jobbigt. Och i vers 4 så har man gråtit så att det bara känns att det är bara det jag gör. Och så kan det ju vara i livet. Man gråter hela tiden. Och det är bra att gråta, därför att Gud har skapat möjligheten att gråta. Finns det några körtlar vad det nu är för någonting här ovanför och så gör att det rinner ner i ögat. Och sen dels gråter man nästan, man gråter inte hela tiden för att man fuktar hornhinnan där så att det inte blir konstigt där. Det är bra. Så han har gjort och fortsätter att man gråter riktigt mycket och svämmar över. Men svämmar riktigt över så finns en tålkanal och fortsätter in i näsan, så gråter man i näsan också. Inte trevligt. Men så kan det vara när man gråter riktigt mycket. Men Gud har ju skapat oss sådana. Det är bra att gråta. Det är befriande att gråta. Om ni vet, om ni har gråtit riktigt, riktigt mycket. Alltså man känner att nej, men det brister alla fördämningar av gråt. Man bara storgråter. Och sen känns det skönt när det är över på något sätt. Man får det gjort. Men ibland så håller vi där inne för vi vill inte gråta inför andra eller inför oss själva, inför Gud, vad det nu är för någonting. Men Saltarsalmen här handlar om det, om att gråta också. Vi möter en person som har det jobbigt. Man kan gråta olika saker. Vi pratar om det bland barnen och frågar sig varför gråter man? Ja, man skadar sig så gråter man för det gör ont. Man kan gråta för att man känner sig ensam, utsatt och mobbad. Man kan gråta av rädsla, saknad efter någon. Man kan ha sorg. Det finns så många saker som gör att man gråter. Det finns ju glädjetårar, men de tog vi bort. Det var inte det handlade om den här gången. Men nu handlar det om det som känns jobbigt. Och vi känner att det här är ett sånt ämne. Ibland så värjer vi för det, att prata om det jobbiga. Vi gjorde inte det i veckan. Vi försökte prata om det som också är jobbigt. Därför att vi vet att även barn i så unga år som vi har mött i veckan, de har det inte bara lätt. Även de gråter och har det jobbigt av olika anledningar. Då måste vi också prata om det. Men Gud är ju också där. I sorgen, i gråten, i allt det där. Men får man verkligen gråta inför Gud? Får man det? Får man gå till Gud med det man tycker är jobbigt? Det man tycker att det där är så besvärligt? Får man gråta inför Gud? En tid i mitt liv så trodde jag faktiskt inte det. För att det var ingen som sa det, att man fick det. Det var snarare tvärsom, att för Gud ska man inte skälla på. Man ska inte vara arg, man ska inte gråta inför Gud. Man ska bara vara tacksam och glad. Men sen läste jag om igen Saltarsalmerna. Inte bara psalm 42, utan många andra psalmer också. Och det är verkligen där man vänder sitt inre till Gud. Och det är inte bara glädje. Det är ilska, det är sorg, det är saknad, frustration och glädje. Allt det där som är inom oss. Så om du känner att du inte får gråta för Gud, du får det. Det är helt fritt. Du får vara arg på Gud, du får vara ledsen på Gud, du får vara irriterad. Gud fixar det. Uttryck dina känslor, vad du än känner, till Gud. Gå till honom med allt det du brottas med. För det får man. Tror du inte mig så läs Saltarsalmen. Det finns 150 stycken. Då kommer du märka att det finns en del som har det jobbigt. Även i Bibeln. För att det är ju till Gud vi kommer när vi gråter. För vem skulle vi annars gå till som tröstar oss? I Bibeln beskriver en del, det finns olika händelser på olika sätt. Men det här är en av de händelserna. I Johannes 11 står det, berättas om Marta och Maria som har en bror som var sjuk. Dödligt sjuk. De skickar efter Jesus för de vet att han kan hela sjuka. Han hinner dock inte dit till syskonparet, eller syskontrion som de är, utan deras bror Lazarus dör. Och när de, Jesus som hon om till slut kommer dit och möter Marta och Maria, så skäller de på honom. Och säger, varför kom du inte tidigare? Varför kunde inte gripa in? De uttrycker sin sorg, sin frustration, allt det där. Och Jesus gråter tillsammans med dem. Därför att Jesus gråter tillsammans med dig. Han vet hur du känner. Därför att han har känt samma sak. Han har också blivit sviken. Han har också varit ensam. Han har upplevt smärta. Allt det där som gör att man livet känns jobbigt och det blir någon slags öken inombords. Gud, Jesus vill trösta dig. Jesus säger i Matteus 11:28, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska skänka er vila. Vi ska komma till Jesus med det du känner dig jobbigt. Det har vi gjort under veckan. Vi har bett till Jesus hur många gånger som helst för jobbiga saker. Du som vuxen, du får också göra det. Du som vuxen behöver inte bära det själv. Det som du känner är jobbigt, det som tynger dig, det som gör att du blir lite krökt i ryggen, kanske till och med fysiskt, i alla fall inombords. Det som gör att livet känns riktigt, riktigt jobbigt. Det får du komma till Gud med, till Jesus. För han säger det, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jesus kommer att trösta dig. Det är för han vet hur du känner. I andra Korinthierbrevet 1:3 så står det: välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all tröst Gud. All tröst finns hos honom. Inte så att det räcker bara lite grann till vissa, utan det räcker till alla. All tröst Gud. Oavsett vad du brottas med i livet, vad som känns jobbigt, så finns det tröst, kraft, barmhärtighet, kärlek och nåd hos Gud själv. Oavsett vad du möter i livet, oavsett om du är ung eller gammal eller allt däremellan, beroende på vad du känner att du är. Vi behöver Gud. Alla behöver Gud. En liten parentes i denna del, så tänkte jag berätta om det här. En del har säkert läst om det här trädet. Det ensammaste trädet i världen. Var det kallat en tid, inte längre. Men då var det där. Ett akaciaträd i Saharaöken är det där. Också i den nordöstra delen. Det var först en grupp akaciaträd där, men till slut var det bara ett träd. Och grejen är att det var ganska långt till nästa träd, nämligen 40 mil. Öken. Öken, ett träd och sen är det öken i 40 mil till. Hysteri. En del säger att man var tvungen att se träd för att tro att det fanns ens. Men det gjorde alltså att, tänk er öken i 40 mil och så mitt i alltihopa står det träd. Det gjorde att trädet blev en slags fyr, en samlingsplats där man samlade sig, men någonstans som man vet om man ska ta till höger eller vänster om trädet. Men något riktmärke, det är ju bara sand annars. Det är skönt att det finns något riktmärke i alla fall. Där fanns det ett akaciaträd mitt i öknen. Ända tills en dag 1973 så kom det en lastbilschaufför och körde rakt in i trädet. Man kan ju undra om det nu inte finns ett enda träd på 40 mil. Ja, det sägs enligt historien i alla fall, eller ryktet eller vad det nu är för någonting, att han var berusad, men det vet vi inte. Men troligtvis var det då, om man nu kör på ett enda träd på 40 mil. Men då, en del funderar, hur är det möjligt att det där trädet kan finnas där? Mitt i öknen, eftersom det inte fanns några andra träd där. Man grävde en brunn bredvid, eftersom det blev en samlingsplats för många karavaner och så vidare. Med kameler så behövde man lite väg. Man tänkte, bra gräva en brunn där. Man grävde en brunn och så upptäckte man att det här akaciaträdet som är ungefär, jag gissade på 5 meter högt. Jag vet inte riktigt, för det finns, jag har inte hittat några uppgifter där, men jag uppskattade det till det när jag såg andra bilder och sådär. Så uppskattade man grävde en brunn och så upptäckte man att trädets rötter gick ungefär 35-36 meter ner i marken. Och där fanns en grundvattenåder, sån här källvatten där. Det gjorde man grävde brunnen, så upptäckte man här nere är också trädets rötter. Det gjorde att det klarade sig. Därför man behöver, men inget träd skulle klara av sig vara i öknen utan vatten. Men trädet hade sträckt sig ner, borrat sig ner under alla år 35 meter. ner i sanden. Där hämtade sin näring, sin kraft, sitt liv ända till en lastbilschaufför körde på det. Nu har man satt upp ett minnesmärke faktiskt efter det där trädet. Vi människor, vi klarar oss utan luft ungefär 3 minuter. Vi klarar oss utan mat i 3 veckor och utan vatten i 3 dagar. Innan vi börjar känna att det blir jobbigt. Man kan klara sig längre. Ni behöver inte hålla andan och testa det där. Det kan göra när jag kommer hem. Vi hade en deltagare som klarade 3 minuter att hålla andan utan problem. Jag vet inte vad det är problem förresten. Jag frågar inte det. Utan mat kan man klara sig i 10 veckor ungefär. Men, eller flera månader faktiskt. Men utan vatten så är visst maxgränsen 10 dagar. Sen är det kört. 3 dagar är okej, sen börjar man känna sig jobbigt. Det blir jobbigt i kroppen och allting det där vi påverkas. Det vet ni ju i den här sommaren. Jag vet inte om ni har fått någon sån uttorkningstendenser på något sätt. Eller solsting, vad det nu har varit. Så all den fantastiska värmen. Man blir ju ganska, de som upplevt det. Jag själv också någon gång har hänt, inte i år, men det har hänt. Man blir lite ganska dålig. Man mår illa, man tappar liksom lite koncentration. Man blir inte riktigt, har koll på läget, så kan jag säga. Ni som vet det vet precis vad jag talar om, ni andra har ingen aning. Men så är det, vi behöver vatten. Vi behöver vätska. Men också i vårt inre. Inte bara vår fysiska kropp behöver vätska, utan vi behöver också fylla på det här inre levande vattnet. Annars gör det att vi har inte koll på läget riktigt. Vi rör omkring och letar på fel ställen. Och då är det så fantastiskt att det finns en som säger svaret på detta. Vart ska vi komma för att få dricka det vattnet, det levande vattnet? Jo, Jesus säger ju det. I Johannes, bland annat kapitel 7, vers 37-38, så säger han: är någon törstig så kom till mig och drick. Är någon törstig så kom till mig och drick. Vi får komma till Jesus och vara nära honom. Vi läste också en psalm, det är psalm 1, där det handlar om att vara planterad nära vattenbäckar. Att vara nära honom. Vi får komma till Jesus varje dag, varje stund. För han har det där levande vattnet som gör att vi inte behöver kännas torra inombords. Att det inte behöver vara öken och jobbigt här inne. Han kan trösta, han kan släcka din törst här inne. Jesus är det levande vattnet. Han säger det också i Apostlagärningarna kapitel 1-8. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Lärjungarna blir lite oroliga hur de ska klara sig utan Jesus, för de förstår att han har sagt att han ska lämna dem. Men hur ska de klara sig? Och han ska sända den helige ande. Det är det han säger om det där: kom till mig alla ni som är törstiga. Det säger de ju om anden, den helige ande som Gud utgjuter över alla människor. Inte över vissa utvalda. Läser man gamla testamentet så är det bara vissa få, vissa utvalda. Men i nya testamentet, från pingstdagen, så är det alla människor som har möjlighet att dricka av det levande vattnet. Du har det och jag har det. Någonting som är fantastiskt, erbjudande som Jesus ger. Ett levande vatten. Man läser gamla testamentet texter som lovar omkring det här, ger löftet om det. Vi sjunger det i sången innan. Löftena kunna ju svika. De står evigt kvar. Bibelns löften, gamla testamentet löften som pratar om det här levande vattnet. Så säger det i Jesaja 12:3. Jublande ska ni ösa ur räddningens källor. Och så säger Gud i Jesaja 44:3. Ja. Jag ska utgjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land, och jag ska utgjuta min ande över dina barn och min välsignelse över dina ättlingar. Gud ska utgjuta vatten över torr mark. Han ska utgjuta sin ande över alla människor. Över de som törstar och längtar. Ett erbjudande till alla. Gud kommer aldrig tränga sig på dig, han kommer aldrig tvinga sig på dig, han kommer bara erbjuda ett levande vatten. Jesus möter en kvinna vid en brunn, en välkänd text i Bibeln, i Johannes 4. Så möter han ju kvinnan vid Sykars brunn. Och de pratar om vattnet som hon ska hämta ifrån brunnen. Och så säger han, den som dricker av det här vattnet som hon hämtar upp från brunnen, den blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Det är fantastiskt att det finns en källa att få hos Jesus Kristus. Att komma till honom och dricka av och få kraft, tröst, styrka vad vi än möter. Många av de här barnen och ungdomarna börjar skolan, i princip allihopa, nästa vecka, inte knattarna. Det gör de, de är inte skola. Ja, en del faktiskt börjar skola. De är ju faktiskt 7-8, är de va? Ish, ungefär, ja. Och en del tycker det är jobbigt det där med skolan, det är inte helt enkelt för många kanske. Jag tänkte ta ett exempel som en läste en bok här om veckan och som jag, vi tyckte var bra i veckan också. Det är ju så att, hur många av er har åkt flygplan? De som inte räcker upp än, de har somnat. Så nej, de har inte gjort. De flesta av er får flygplan i alla fall. Och då kan det ju hända att det blir turbulens. Turbulens, det är att det blir gropar i luften. Det skakar rejält. Och innan, då vet de om det där. Där borta ser man att det kommer gropar. Hur man ser det är ingen aning. Hur man kan se gropar i luften. Men de vet det. Och då sänds en skylt. Fasten sitt. Ta på dig, sitt ner, ta på dig bältet. Och så. Och alla gör så. Alla som åker i flygplanet och personalen, alltihopa, de sätter sig ner och tar på bältet och sen börjar det skaka. Vet inte, jag har inte upplevt jättemycket turbulens. En del har upplevt mycket turbulens i luften. Det skakar väldigt mycket. Men vad är poängen med det någonsin då? Varför gör man det här? Jo, det är ju för att det man gör i flygplanet är att man sitter ner och så väntar man till det oroliga har gått över. Och sen är det bra igen. Det är inte så att det är turbulens. Det är ingen som har upplevt turbulens från start till mål, det tror jag inte. Utan det är ju en tid under den här flygningen som skakar. Och då sitter man ner och väntar. Och då tänker man, tänk om vi gjorde det lite oftare även när vi inte flög. När det blir så där oroligt runt omkring oss, när det skakar i livet, när det gråten kommer, sorgen kommer, det känns öken här inne. Tänk om vi satte oss ner och väntade på att det skog över. Och litade på att Gud hade hand om detta. I Jesaja 30 så står det så här. Så sa Herren, Israels helige, vänd om och var stilla. Då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Tänk att lita på att Gud har kollen. När det skakar om i livet, för det tror jag de flesta har upplevt på olika sätt. En del är väldigt mycket, att livet skakar verkligen. Det är som att åka in turbulens i flygplanet. Men där sitter man ju fast och väntar på att det går över. Tänk om vi kunde sätta oss ner och vänta på att Gud, han har kollen. Och så kan vi kliva upp ur stolen när det har gått över. Därför att sann styrka är att vi mitt i vår egen svaghet, i vår sorg och gråt, sträcker oss efter Jesus och ber om hjälp. Att när det känns så där jobbigt, när det känns som öken, när det känns som turbulens, när det känns jobbigt, då får vi erkänna att jag klarar inte det här själv. Jag behöver dig Jesus, så får vi sträcka oss efter honom. Be till honom att han är med. Fyller oss med levande vatten, han fyller vårt liv med lugn och ro, allt det där som vi behöver. Det är inte vara stark och klara sig själv. Styrkan är att våga i vår svaghet sträcka oss mot Jesus. Det är sann styrka. Att söka Gud. Och så vill jag avsluta innan jag landar här med en bild. Det är så att vi i söndagskväll läste vår text, Apostlagärningarna, eller i psalm 42, vers 2. Som gjort en längtar till bäckens vatten, så längtar vi till dig, och Gud. Och sen bad vi att Gud skulle tala till oss. Den helige ande talar till oss. Ge oss lite, vad säger texten oss? Det är så vi ska läsa Bibeln varje dag. Vi läser bibeltext och så vill vi Gud. Vad ska den här säga till mig idag? Det är inte så att Gud bara talar till mig eller Pernilla eller Karina eller någon annan ledare. Gud talar ju till barnen också lika mycket. Vi fick några referenser, några bilder. Jag ska inte gå in på allihopa som barnen delade. Men en av de bilderna är att en av deltagarna såg ett antal hjortar som badade tillsammans och hade det roligt i vattnet. Det var ju konstigt lite. Vad kan det betyda? Så jag funderade någon då par dagar, så bad jag över det. Men vad kan det betyda för någonting? Och så insåg jag att det handlade om dopet. Att inneslutas i det där vattnet. Inte bara dricka av, utan kliva ner i vattnet. Jag vet inte om man, jag har inte varit med om något dop där man leker i vattnet kanske. Man hoppar omkring och studsar. Jag har sett film på där de dyker och så. Men det, ja, och så. Men, annars, men ändå så att man inneslut. För dopet handlar om att kliva ner i vattnet. Kliva ner i den där strömmen i Jesus Kristus. Bli ett med honom. Det här är två bilder. Den ena är från augusti förra året, tror jag. Vi hade vår upptakt, september menar jag. Vi hade dopförrättning vid Saltö, vid badplatsen. Och den andra bilden från för två år sedan när vi hade församlingshelg ute på senoren. Vi hade dop där också. Men att tänka att få kliva ner och vara en del av gemenskapen, att låta döpa sig. För det var ju så de här människor som hörde budskapet om Jesus Kristus. De undrade, vad är det? Vad ska vi göra för någonting? Och då säger Petrus att ni ska säga ett ja till Jesus och så ska ni döpa er. Så du som funderar på att ta det där steget, att inte bara säga ditt ja utan också säga kliva ner i bäckens vatten. Att omslutas av vattnet genom dopet. Prata med någon av ledarna är på lägret eller mig eller Pernilla, vi var ju på lägret. Men kan ju också någon vuxen som funderar på det här, som inte var med på lägret. Så samtala igenom det. Samtala med dina föräldrar om du funderar på att kliva ner i vattnet. Inte bara dricka av det. Jag slutar där jag börjar. Därför att det finns en längtan i oss alla att dricka av bäckens vatten. Och det finns ett vatten som du får dricka av. Och jag önskar av hela mitt hjärta att ni alla sökte Gud, fann källan och drack av det levande vattnet. Så att det blev en källa av liv i ditt inre. Att du inte upplevde öken, svårigheter och jobbigheter, utan att det finns ett levande liv här som bar frukt, som grönskade, som växte. Därför att Gud, han gör det möjligt. Komma till Jesus, det är något fantastiskt. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att vi får komma till dig varje dag, varje stund. Precis som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar vi till dig, Gud. Vi behöver dig. Vi behöver dricka av det levande vattnet varje dag, varje stund, för att vi ska få liv, och vi får liv i överflöd. Inte bara lite liv, utan massa liv. Och jag ber för alla som känner det jobbigt just nu, som det är lite turbulens inombords, det känns som en öken. Jag ber att ditt vatten, ditt lugn, din frid, din harmoni, din glädje, din tröst, allt det ska komma över var och en som den här stunden törstar och säger sitt ja till dig. Tack för att vi får ta emot det från dig. Allt är en gåva från dig. Ingenting vi behöver prestera, ingenting vi behöver göra för att ta emot det, utan bara säga ja. Tack för att du är så kärleksfull och generös att du utgjuter ditt vatten över alla människor. Låt alla få möta dig. Amen.